Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt pratar jag om vaghet, makt och manipulation, så att du får ett praktiskt självförsvar i kommunikation. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver podden. Jag hjälper människor att skapa flow på kommando. Inte genom att pressa sig, utan genom att styra sitt inre tillstånd. Och det här avsnittet har som syfte att utbilda dig i kommunikationen, typ av kommunikation. Så att du kan lära dig kommunikativt självförsvar mot människor. Det kan vara folk som försöker manipulera dig, medvetet. Eller som på något sätt påverkar dig negativt med sin kommunikation, även om de inte medvetet försöker manipulera dig. För det kommer också ske. Så att du kan rusta dig för den här tiden mot media, politiker, men också företag, människor, din omgivning och även dina inre tankar. Vi kommer mer på det snart. Så det här med språket avgör oerhört mycket, mer än vad du kanske tror att du gör. För hur du använder språket, det vill säga ordval, meningsuppbyggnader och hur du pratar, är en direkt följd av hur du tänker. Så om någon annan kommunicerar med dig och du köper in på det budskapet, så köper du också in på det tänkandet. Och ditt tänkande, om du lyssnar på tidigare avsnitt i den här podden, så vet du om att det styr hur du känner. Och det styr hur du talar och hur du agerar. Därav dina resultat i livet. De yttre resultaten, de inre resultaten i form av mående. Så att språket är en direkt följd av tänkandet. Så skiftar du språket, skiftar du tänkandet. Och vi människor är ju väl influerande varelser. Vi influerar, vi påverkar varandra. Oss själva och varandra. Mer eller mindre hela tiden. Och det är en bra sak mestadels av tiden. Så det här avsnittet handlar framförallt om två typer av språk. Det ena är vagt språk, som vi kallar inom NLP för värderande språk. Och värderande språk, det är att jag pratar i abstraktion eller konceptuellt, som jag gör med dig just nu faktiskt. Värderande språk, då kanske jag pratar om kommunikation. Jag pratar om saker på ganska abstrakt nivå. Och sensoriskt språk är när du talar i sinnesbaserade termer. Det vill säga vad du kan se, höra, känna, lukta och smaka. Våra fem sinnen. Så ge ett exempel på värderande språk. Ledningen har beslutat att kraftsamlingen ska starta 1 maj. Ledningen har beslutat att kraftsamlingen startar 1 maj. Det enda som är specifikt sinnesbaserat i det här är 1 maj. Ingenting annat här specifikt. Så det är sensoriska språket, sinnesbaserade, vad du ser, hör, känner, luktar, smakar, är specifikt. Det är detaljer. Så ge ett annat exempel då, som är på det sensoriska, specifika språket. Den bruna hunden jagade en brun kanin på en grön äng. Den kan du se framför dig i ditt sinne. Du kan se en brun hund som jagar en brun kanin på en grön äng. Det är detaljer. Det är inte 100% detaljer, för jag har inte sagt vilken hundras, vilken kaninras, storlek på hunden, kaninen, hur stor är ängen. Men det är ändå tillräckligt detaljerat så att du kan lätt skapa en bild av en brun hund som jagar en brun kanin på ett grönt gräs. Men ledningen har beslutat att kraftsamlingen börjar 1 maj. I ospecifikt, det är vagt språk, konceptuellt. Så Sensoriskt språk, det detaljerade, lämnar mindre utrymme för missförstånd och misskommunikation. Det kan fortfarande bli det ändå, men det är mindre risk för det. Om vi tar brun hund som jagar brun kanin på en grön äng, det är inte så mycket att missförstå. Du kan missförstå exakt var den här gröna ängen är, om det är påhittat scenario eller om det är riktigt scenario. Du kan missförstå vad det är för typ av hundras och så vidare. Men det är väldigt låg risk. För däremot, ledning av beslut av kraftsamlingen börjar 1 maj. Vad då för kraftsamling? Ledningen. Okej, förutsatt att det är företag då, så är det hela företagsledningen eller är det några av dem som har beslutat? Är det vdn som har beslutat det? Kraftsamling börjar 1 maj. I vilket syfte då? Och den börjar 1 maj, hur länge kommer den pågå? Kraftsamling, vilka samlas kring den kraften? Som består, det är vagt. Det värderande vaga språket, hur det funkar, är så att när någon pratar vagt med dig så kommer du, för att begripa det som sägs, behöver din hjärna tolka. Och det vill säga den fyller ut, ditt sinne fyller ut informationen som saknas. Så du kan skapa dig en inre bild och ljud om ledningen har beslutat att kraftsamlingen börjar 1 maj. Men för att fylla i det måste du lägga in egna tolkningar. Du kanske hittar minnen från när du jobbar för företag och liknande saker har kommunicerats, så har du en referens vad det är. Då kan du fylla ut med det. Så om ett annat exempel, om jag säger så här till dig. Du vet känslan när du vaknar på morgonen. Du vet den känslan, va? Ja. Och om du säger, ja Per, jag vet vilken känsla du menar. Det vet du inte. Du vet inte vilken känsla jag menar. Du vet vilken känsla du menar när du vaknar på morgonen. Du kanske är jättemorgontrött eller så är du jättemorgonpigg. Ja, du kanske vaknar med en dålig smak i munnen för att du druckit för mycket dagen innan. Alkohol. Eller du kanske vaknar och tänker, gud vilken härlig dag det här ska bli. Eller du kanske tänker, åh, ännu en arbetsdag. Jag har ingen aning. Jag sa bara, du vet känslan när du vaknar på morgonen. Och du känner, ja, det känns som att jag förstår det, men det gör jag inte. För du fyller i den informationen själv. Så, och saken där med värderande språk, det är ofta så vi de som vill manipulera använder också värderande språk. Däremot används inte bara för manipulation, jag kommer in mer på det sen. För det finns styrkor och svagheter, både värderande och det sensoriska. Men när någon pratar värderande vagt så kommer ditt sinne att fylla ut det. Och då kommer svaret på det här, det vill säga informationen, kommer inifrån dig. Och då går det förbi dina filter, dina grindvakter. Eftersom det är du som kom på det själv. Du har ju skapat det. Även om du upplever att det var någon annan som kommunicerar det, så är det du som skapar det. Så lita inte på allt som din hjärna hittar på. Och det här kan du se överallt. Från media, från politiker, från företag, från enskilda individer. Kanske familjemedlemmar, från vänner. Från dig själv. Till dig själv, till andra. Och det betyder inte att du är manipulativ om du gör det per automatik. Utan det betyder bara att vi människor använder det här språket. Och det är rimligt. Och styrkorna i det här, om du tar ett inspirationstal. Ta Martin Luther King Juniors tal I have a dream. Fullt av värderande språk. För ett inspirationstal skulle bli jättekonstigt om han pratade specifikt. Om du läser en psykologibok eller en faktabok så kommer du ha mest värderande språk. Det vill säga konceptuellt. Det skulle bli väldigt krångligt. Men läs en roman och den skulle vara konceptuellt språk, så skulle du lägga ner boken för länge sedan. Där vill du ha sensoriskt specifikt språk, så att de pratar i detaljer. Skriver i detaljer vad de ser, vad de hör, vad de känner, vad de luktar, vad de smakar. Det är det som gör det levande. Så, men om någon pratar värderande språk så är det otydligt och du behöver skapa klarhet. Du förstår egentligen inte vad någon annan menar. Och det är viktigt för dig att veta vad någon annan menar. Eller det är viktigt för den andra att du vet vad den andra menar. Då kan du använda något som NLP kallas för precisionsfrågor. Precisionsfrågor, det är frågor syfte att ta ner det till sensoriskt, till detaljer. Det vill säga, varför-frågan är inte en precisionsfråga. Om någon säger, du är en idiot och du frågar varför det, så får du inte mer precision. Då får du mer värderande språk. Ja, du är en idiot, varför det? För att du är så jävla taskig. Det är fortfarande värderande språk. Så vet inte hur ofta du får höra just den. Det hoppas jag inte att du får höra från andra. Men det är ändå ett tydligt exempel. Idiot är ju då värderande. Det är inget specifikt. Däremot om någon sa det att i förra samtalet så avbröt du mig när jag pratade om XY. Nu är det detaljer. Och det tolkar jag som att du inte vill lyssna på mig. Okej, så berätta om det. Så där, nu har vi specifikt språk. Någon säger, ja, men du är bara en jävla idiot. Du avbryter alltid mig. Då är det värderande. Så precisionsfrågor, då kan du fråga frågor som till exempel, enligt vem? Du är en idiot, enligt vem? Ja, enligt mig, okej. Du kan fråga frågor som, vad baserar du det på? Hur har du kommit fram till den slutsatsen? Hur har du kommit fram till att jag är en idiot? När du säger ordet idiot, vad specifikt menar du med ordet idiot? Du avbryter alltid mig. Avbryter jag alltid dig? Haha. Du kan någonsin aldrig säga någonting överhuvudtaget utan avbryter. Jo, det är klart, men du avbryter ofta. Okej. Så ser du något särskilt tillfälle du tänker på nu när du säger att jag ofta avbryter dig? Så att jag verkligen kan förstå, så jag kan ta emot den här informationen. Så att jag kan bete mig bättre gentemot dig. Så att få ner det till detaljerna. Inom relationen, så här, du älskar inte mig. Okej. Okay. Så där kan vara bra att säga, okay, tack för att du tar upp det här. Det här är jätteviktigt att vi pratar om. Så att jag verkligen förstår hur jag kan möta dig på bästa sätt. För det är klart jag älskar dig. Men jag vill att du ska känna att jag gör det. Så vad är det du baserar på din känsla av att jag inte älskar dig? Ja, du kommer inte att hälsa på mig när jag kommer hem innanför dörren. Okej. All right. Så om jag kommer att möta dig när du kommer hem. Skulle du känna dig mer älskad då? Ja. Bra. Nu har vi detaljer. Nu har vi specifikt. Så att det är frågor som, vad baserar du det på? Vad specifikt menar du? Hur funkar det här? Enligt vem? Och så vidare. Så här, folk säger, det är rasistiskt att rösta på Tidöpartierna. Jag kom på det exemplet nu bara spontant. Okej, okay. Så enligt vem är det rasistiskt? Vad baseras det på? Vad syftar du på då? Och så vidare. Det spelar ingen roll vilken sida det är så politiskt. Det var bara ett exempel här. Så här kommer vi in på. En del människor kommer, när du ställer klargörande frågor eller precisionsfrågor, kommer att villigt svara på dem. Och särskilt om du gör det med att du har en god kontakt med personen. Du har en connection. I NLP kallar vi rapport. Om du däremot, om någon säger, ja, du älskar inte mig, baserar du det på? Då frågar du bara så, då kommer du troligtvis inte få ut detaljerna, för den kommer inte vara trygg nog att dela det med dig. Så att det är viktigt att någon du har god relation till, när de säger sådana saker, är att du börjar med att möta dem. Okej, tack för att du tar upp det. Alternativt sätter en gräns om någon beter sig, du är en jävla idiot. Okej, vet du vad, jag uppskattar inte att du pratar så med mig, vare sig du vet om det. Men jag lyssnar gärna på dig om du förklarar vad du menar. Så att du börjar med möta påståendet innan du börjar ställa frågorna, när det är laddat emotionellt. Så. Men och när du då ställer frågor och de går ner i detaljer mer och mer, så kommer du få reda på vad det handlar om egentligen. Det ska bra att vara vaksam på. En del människor processar väldigt i helhetstänkande. Globalt tänkande med Kalman. Det är de som oftast har nu vag kommunikation. Deras styrkor är oftast att de är bra på att skapa visioner, kommunicera visioner till andra, för det är ju vagt språk, vagt en vision. Och oftast väldigt goda ledare om de har en sån roll på företag. Och en del har lätt för detaljer, tänker mycket i detaljer. Jag är en sån person själv som tänker mycket i detaljer. Och de människorna kommer vara lättare att svara på precisionsfrågor. Så det är bra att ha koll på det. Så att när du frågar en sån detaljorienterad, de kanske till och med börjar med att säga detaljer från början. Inte alltid, det beror på. Men så att du behöver kanske inte ställa så mycket frågor. Så det är viktigt att du har rapport, alltså har connection med personen när det är en nära relation. Så. Men om du har en god connection och personen fortfarande är vag, fast du ställer klargörande frågor, fast du prövar möta respektfullt, fast du möjligtvis sätter en gräns om de beter sig respektlöst mot dig, att de ändå håller sig vagt. Kanske säger att det här vet du bäst själv. Du avbryter allt med mig. Okej, tack för att du tar upp det. Det vill jag ju verkligen inte att ska uppleva. Skulle du behöva förklara mer närmare vad du menar när du säger att jag avbryter allt till dig? Ja, men vadå? Du måste ju se till dig själv. Det här är ju ett problem. Jo, jag förstår det. Och det är just därför jag ställer de här frågorna. För jag vill verkligen förstå dig. Avbryter jag alltid dig? Nej, men det är ofta. Okej. Okay. Så kan du ge mig ett exempel på när jag avbröt dig? För jag just nu är klurigt. Jag ska inte behöva hålla på det här. Så håll dem på och inte gå ner i detaljer. Då är det oftast två anledningar. Jag säger oftast, för det behöver inte alltid vara de här. Antingen så vet inte personen vad man snackar om. Egentligen. Den vet inte vad de egentligen säger. De bara går på en känsla. Och kan inte specificera. Och när det är så, då kan det vara bra. Då kan en gränssättning vara så här: okej, okay, du kommer att påstå väldigt starkt att jag alltid avbryter dig. Och du kan inte förklara eller ge något exempel. Vad ska jag göra med den informationen? Vad vill jag att jag gör med det? Jag kan inte göra något med den här feedbacken. Vi har inte avbrutit det nu. Vi har låtit det prata till punkt nu. Så uppenbarligen är det ju inte alltid. Där kan det vara bra med en gräns. Och hon säger, men nu, du vet väl bäst själv. Nej, det gör jag inte. Så vidare du inte gör det då. Ibland är det ju uppenbart när hon bara tar upp och pratar bak och du förstår ändå. Då behöver du inte hålla på så här. Du behöver inte vara en djävulens advokat bara för att det går. Men så den är viktig. Och ett exempel i samhällsdebatten, det har blivit någon konstigt nog en höger-vänster-fråga, för det är inte höger-vänster-fråga överhuvudtaget, men särskilt vanligt i USA, men även i Sverige, vad är en kvinna? Och ingen kan fråga, det är vem som helst som identifierar sig som en kvinna är en kvinna. Jo, men det är ingen definition. Det är inte specifikt, då är det fortfarande värderande vagt språk. Ja, men man kan vara socialt en kvinna, man kan vara biologisk kvinna, juridisk kvinna. Jo, men det svarar inte på vad är en kvinna. Så där i definitioner är viktigt i språket. Och nu kanske du tänker så här, oj, Per är en jävla transfob. Det har ingenting med det att göra, vi pratar om definitioner. Jag kan fortfarande ge en definition om kvinna utan att bli transfobisk. Definitionen, ja, du har XX-kromosomer. Ja, men nu, transkvinnor då? Jo, men då kan vi ju undantag på den i sådana fall, om du vill göra det. Jag tar varken ställning för eller mot den frågan, för den är alldeles för infekterad. Men bara, vad är en kvinna? Eller vad är en rasist? Det har ju använts väldigt brett här. Eller vad är en vänsterbliven, bara för att ta från andra sidan? Ja, det är vänsterblivna människor. Det är oftast en skällsord från folk på högerkanten som tycker att folk på vänstersidan är korkade. Vad är vänsterbliven? Vad är definitionen av vänsterbliven? Vad är definitionen av en rasist? Om de inte kan svara på det så vet de kanske inte vad de snackar om. Ja, du är rasist. Baserat på vad? Okej. Okay. Så det ena är att de inte vet vad de snackar om. Eller så försöker personen manipulera dig. En person som manipulerar kommer sällan prata specifikt språk. De kommer hålla sig vaga med flit. För att, det, För att det är där de kan påverka dig. Där, som sagt, ditt sinne fyller automatiskt i informationen om du inte är vaksam på när det är vag, värderande kommunikation. Och det är så psykisk misshandel funkar väldigt mycket. Inte bara det, det kan vara massa andra saker också. Förlämpningar, gliringar och passiv aggressivitet och sånt. Men det är bland annat så det funkar. Man pratar väldigt vagt. Kanske kallar den andra för massa saker. Jag tar exempel som rasist eller homofob eller transfob eller sånt. Men det kan också vara i relationen. Men du är bara lat. Okej. Vad baserar du på att jag är bara lat? Jag är bara lat. Jag är ingenting annat än det. Precisionsfrågor. Personen fortsätter bara hålla sig på samma nivå. Eller går ännu vagare. Så om det är så att personer försöker manipulera det, det är återkommande. Vi pratar inte bara att personen är i affekt. Vi pratar om att personen faktiskt medvetet manipulerar. Då är det rimligt att lämna relationen. Det är det bästa självförsvar du har i det läget. Om det är din partner, gör slut. Om det är en förälder, bryt kontakten. Om det är en vän, bryt kontakten. Om det är en chef, byt avdelning eller byt arbetsplats. Eller byt arbetsgivare. Beroende på. För är du i en manipulativ miljö, om och om igen, så kommer du inte gå opåverkad från det. Så vag kommunikation är både väldigt stärkande när den används rätt och destruktiv när den används manipulativt eller fel. Ett exempel. Min mamma, hon dog när jag var 17 år gammal. Och när många av de vuxna omkring mig sa så här, och det här sa de inte manipulation, de sa det i syfte att hjälpa, men det var fortfarande en vag, destruktiv idé, sa så här till mig: Per, du kommer aldrig komma över henne. Du kommer aldrig komma över sorgen. Du kommer bara, ordet bara, lära dig att leva med det. Det är vag, värderande kommunikation. Tack och lov köpte jag inte in på den idén när jag var 17. Det är klart att jag kunde komma över den sorgen också. Det har gjort sedan långt tillbaka. Och när jag berättar den här brukar jag säga, jo men det stämmer ju, man kan ju inte helt komma över. På, vad menar du med komma över? Det här vi pratar om, det är inte specifikt. Vad syftar med komma över? Vad syftar med lära sig leva med? Vad är bara lära sig leva med? Det är det enda man kan göra. Och så ingenting annat är möjligt då. Eller vad, är du med på hur man kan bryta ner såna här meningar? Så, om vi ger ett exempel här på vag kommunikation. Ganska vanligt på arbetsplatser. Din chef kommer och säger så här: jag har fått klagomål på några av dina beteenden. Okej, du har fått klagomål på några av dina beteenden. Vilka har klagat? Vem eller vilka? I uteslutet. I den kommunikationen. Vilka beteenden har jag gjort? När då? Såvida det inte det här är uppenbart för dig. Du vet att okej, jag har inte betett mig bra här nu. Jag hade en dålig dag och jag förlämpar en kollega, säger din chef. Jag får klagomål på lite av dina beteenden. Då kan du bara säga okej, bara att jag förlämpade min kollega här. Ja, okej, bra. Då behöver du inte ställa fler frågor. Då kan du bara göra en kontrollfråga. Annars så är det rimligt. Vilka beteenden då? Ja, men nej, men nu inte gå in på detaljer, men det är viktigt att du tänker på hur du för det på arbetsplatsen. Och då tänker på vad? Och vem har sagt det? Jag kommer inte gå in på vilka som sagt. Så du säger bara att jag har beteenden som är problematiska. Och du säger inte vem eller vilka som har sagt det här. Och jag vet inte spontant vad du menar. Det här är destruktiv kommunikation om de vägrar gå ner i detaljer när du ställer frågan. Så. Och även om du inte säger namn. Okej, hur många är de som har sagt det? Är det en? Två? Ja, det är en person. Okej, så du har hört röster. Det är en person vi pratar nu. Okej. Vilket beteende då? Vad är det jag gjort eller inte gjort som är problematiskt? Om vi tar så här klassiska tidningsrubriker, så här clickbaits, särskilt när det gäller domstolsfall, kan det ju så, när jag hittar på den här själv, men det här är ganska vanliga exempel. Man frigiven efter att våldtagit kvinna trots bevis. Det är så en rubrik. Sen förhoppningsvis är det lite mer detaljer i själva artikeln. Inte alltid, men förhoppningsvis. Och här, det syfte är att folk ska bli förbannade. För det säljer. Och det, han blev frigiven, han våldtagit någon och det finns bevis och ändå blev han frigiven. Och är det för jävla rättssystem så går folk igång. Ja, rättssystemet går åt helvete och det är det här, landet går ut för och sådär var det inte förr. Och fyller i en jäkla massa information. Och många fall, om man går in och kollar sådana domstolsfall, så finns det kanske ganska goda skäl till att frigiven. Det var inte tillräckligt. Det, trots bevis. Jo, men var bevisen fullständiga och så vidare. Så att kolla upp det. Och sen kanske man ibland kollar upp och märker att det här verkar faktiskt vara konstigt att de blev frigiven. Men då vet du om det. Då tar du reda på detaljerna. Så även om du inte kommer göra researchen och kolla upp domstolsbeslutet själv, jag har gjort det några gånger för jag tycker det är intressant, men även om du inte gör det så kan du bara ha i baktanke, okay, vilka bevis fanns då? Man frigiven efter att våldta kvinna, då våldtar kvinna, han är anklagad för våldta, det är ju inte, där står det ju mer som om att han har gjort det. Det är också sån här förutsättande kommunikation, går också in på värderande språk. Efter att ha våldtagit kvinna. Nej, efter att ha anklagats för att ha våldtagit kvinna. Är mer korrekt. Han stått åtalad. Blir frigiven. Trots bevis. Det kommer väl oftast alltid finnas någon typ av bevis i ett rättsfall. Så det säger ju ingenting. För det kan fortfarande finnas fler bevis mot det. Eller det var inte tillräckliga bevis. Och så vidare och så vidare. Nu är inte jag expert på rättssystemet så att du som sitter och juridisk kunnig kanske skulle ha ännu mer att säga om det här. Men det är bara exempel för bara att ha de här frågorna med så att inte bara köpa in på budskap. För då blir du styrd som om att du är en marionettdocka av media, av politiker, av företag, av människor omkring dig. Annat exempel då. Ja, det är en dödlig sjukdom. Okej, dödlig sjukdom. Hur dödlig då? På vilket sätt? Vilka drabbas? Enligt vem är den dödlig? Vad baseras det på? Ibland står ju det här, men om du inte har den informationen. Vilka är det dödligt för? Och så kanske de kommer med lösning. Ja, vi ska göra den här lösningen, den här medicinen, det här vaccinet, det här vad det nu kan vara. Okej. Hur exakt kommer det att lösa problemet? Vilka andra problem uppkommer av den här lösningen? Det är en bra fråga egentligen allt om det. Det gäller även privata saker. Okej, det här är ett problem. Jag gör den här lösningen. Okej, så hur kommer den här lösningen lösa det problemet om den ens gör det? Och vilka andra problem kan uppkomma av den här lösningen? Det är också en bra fråga med dig. Så vi tar till exempel under covid-pandemin. Så i Sverige hade vi faktiskt inte lockdown. Enligt mig, tack och lov. Men många andra länder hade man lockdown. De flesta länder hade man det. Det var väldigt begränsat med att gå ut. Och du fick gå ut särskilda tider och för att handla och så vidare. Okej. Okay. Hur exakt löser det pandemin? Nu är inte jag epidemiolog eller liknande. Så jag, som sagt, jag är inte expert på det. Jag är expert på kommunikation och psykologi. Så att det får ta det för vad det är. Så jag kanske säger lite felaktiga saker om pandemier och sjukdomar nu. Du får leva med det. Men om vi tar då lockdowns. Hur exakt löser det problemet pandemin? Nu vad jag förstått så var det inte så bra lösning. Det var inte värre drabbat i Sverige än andra länder. Men, okay. Men vi säger nu att ja, det löser det här. Vilka andra problem uppkommer av den här lösningen? Okej. Okay. Folk som bor själva kommer inte ha mänsklig kontakt fysiskt. Där har vi ett problem, så ökar depression, suicidala försök och självmord kommer öka. Folk som är i relationer kommer mer våld i nära hemmet uppkomma. Det här skedde även i Sverige fast vi inte hade lockdown. Så att det kommer att ske. Det kommer andra. Vi kommer ha sämre ekonomi i hela landet. Vilket kommer drabba oss på kort sikt det här, lång sikt det här, ökad fattigdom och så vidare, sämre välfärd. Så att, och annat klassiskt exempel är nollvisionen i trafiken. Man ska minska olyckor så mycket, sätta upp massa fartgupp så att blåljuspersonal har svårt att ta sig fram. Så vilka andra problem uppkommer om den här lösningen? Vad utgår från? I princip varje lösning kommer skapa nya problem. Och det är kanske bättre problem att ha än de andra. Kanske sämre problem. Eller så har du faktiskt break even. Och nästan onödigt att göra den här lösningen. För, ja. Så om vi tar ett personligt exempel här. Jag själv 2010 var nästan personlig konkurs. Så jag hade alltid svårt att betala mina hyror. Det var så här under ett år. Och det var bara värre och värre och värre. Och lösningen jag gjorde var att jag tog nya lån för att lösa de akuta skulderna och utgifterna. Okej, så det löste ju problemet kortsiktigt med att jag kunde då betala. Men det adderade problem av att min skuldberg ökade. Är du med? All right. Så åter till självförsvar när människor pratar manipulativt, oavsett om de gör det medvetet eller om det blir så omedvetet. De kanske till och med gör med god intention och så vidare. Som de som sa till mig när min mamma hade gått bort. Det var ju en god intention bakom. Du kommer aldrig komma över det, du kommer bara lära dig leva med det. Men det var destruktivt. Tack och lov så köpte jag inte in på den. Men när du gör så kallad självförsvar mot den här manipulationen, så som jag nämnde innan, börja med, om det är nära relation, börja med att ge the benefit of the doubt. Så att du börjar med att snällt tolka, skulle jag säga. Så vidare du andra inte gett sådana oerhört manipulativa tecken över tid. Så att du, det är en annan sak. Men snällt tolka först. Okej, personen faktiskt menar väl, både för sig själv och mig. Och den försöker kommunicera det här tydligt. Men vi ser, nu är det otydlig kommunikation. Det avbryter alltid mig till exempel. Okej. Så börja med att möta den andra. Nu upprepar jag mig, men du får leva med det. Så börja med att matcha, möta den andra. Okej, tack för att du tar upp det. Det här är jätteviktigt att prata om. Jag vill verkligen inte att du ska känna att jag avbryter dig alltid. Så är det okej med självklargörande frågor här? Jag har ett exempel på en klient en gång som gick en kurs när jag var 2022, tror jag att det var. Så höll jag en kurs tillsammans med en vän, en kollega. Och jag tror det var 10 deltagare på kursen. En av deltagarna hamnade i väldigt emotionellt tillstånd. Vilket inte är så konstigt. Det händer på mina kurser. Det är ganska starka grejer vi gör. Självledarskap. Så mycket känslor inblandat. Och jag frågar henne vid tillfälle. Behöver du något stöd i det här? För jag såg ju att något hände. Så nej men det är bra. Okej. För ibland, det är inte alltid de behöver bara för det är känslor. Tänk inte gå in och vara medberoende, utan kolla liksom, behöver du något stöd? Och sen så gick hon undan vid ett tillfälle, då gick en av assisterande tränare efter och se till att hon hade bra. Och så. Och men kursen tar slut och hon hamnade bättre till sånt sen också. Kursen tar slut och sen får jag ett meddelande några dagar senare, eller någon vecka senare, kommer inte ihåg. Om att jag och den andra tränaren var jättedåliga ledare. Okej, så det var ju värderande kommunikation här. Dåliga ledare som inte såg henne. Okej. Nu var det här i text. Så jag skriver till henne. Gud, tack för att du tar upp det. Det här måste vi prata om. När har du tid att prata? För det här ska inte tas i text. Som du säkert har erfarit. Det blir väldigt mycket missförstånd. Så vi bestämmer tid. Jag ringer upp henne. Och börjar med bara prata liksom vanligt. För att få tillbaka kontakten. Och sen så säger jag verkligen uppskattar att ta upp det här. Det här är jätteviktig feedback för mig. Men också så att jag kan möta dig på bästa sätt. Så för hon var ju väldigt upprörd. Förståeligt om man inte känner sig mött och sedd på en kurs som kostar ganska mycket pengar. Så då har vi samtalet. Och hon... Så jag börjar med bara möta henne som jag sa nyligen. Sen frågar mig på sälla klargörande frågor. Hon säger ja, självklart. Jag säger för att jag vill verkligen förstå. Och så ställer jag klargörande frågor. Som okej. På vilket sätt hade du behövt bli mött? Ja, men jag kände ju väldigt mycket. Ja, men jag förstår det. För det jag gjorde var ju fråga om du behövde stöd. Och även en assistent gick och checkade in med dig. Så vad var det du hade behövt utöver det, så jag vet det nästa gång. För hon hade köpt fler kurser. Nämligen. Så att det, Och så kunde hon inte riktigt svara på det. Inte för att hon försökte manipulera, för hon är en väldigt fin person. Ingen manipulatör alls. Men så hon kunde inte riktigt svara på det. Sen inser hon efter ett tag, nej, ni gjorde egentligen allt som ni skulle. Säger hon. Jag och min kollega. Ni gjorde egentligen som ni skulle. Inser hon själv av de här klargörande frågorna. Och säger att jag projicerar egentligen på dig, Per. Så, okej. Okay. Så du låg nog trauma från barndomen med sin pappa och sådär. Så, men istället för att säga, aha, vad det är så. Så sa jag, okej. Okay. Tack för att du säger det. Men oavsett så tycker jag det här är viktig information. Så vilken kommunikation hade jag kunnat sagt kanske innan kursen redan för att det här inte skulle uppstått? Och så brainstormade jag, kom inte ihåg vad hon sa, men så kom jag i alla fall fram till honom vad hon sa det, eller om jag kom fram till det själv i den här kommunikationen, minns jag inte. Men så efter det har jag alltid på varje kurs säger jag i början, om du behöver stöd så utgå från att vi inte är tankeläsare. Du behöver aktivt med din mun säga jag behöver stöd. Så kommer du få allt stöd du behöver. Och efter jag sagt det har det där aldrig varit ett problem igen. Vikten får ner i detaljer. Nu var det här till exempel, jag började prata självförsvar. Det här var inte självförsvar. Men så, okej. Okay. Jag vet, jag hoppar lite. Du får leva med det också. Nu har jag sagt du får leva med det 3 gånger i det här avsnittet. Det är bra. Så, du får leva med det för övrigt. Det är vag kommunikation. Så när jag säger det, inte specifikt. Så, du som lyssnar, du kommer tolka in helt olika. Någon kommer säga, jo, men jag har rätt. Någon annan säger, vad är det för otrevligt sätt att säga? Ja, du får tolka det hur du vill. Jag menar inte manipulera när jag säger det. Så när någon tar upp någonting som är vagt, de försöker påverka på något sätt, eller de tar upp som ger kritik eller feedback, så börja med att utgå från att de menar väl. Du snälltolkar det. Såvida du inte har gått själv till annat. Möt dem. Ställ klargörande frågor. Om personen fortfarande håller sig vag, så förklara då att det här är jätteviktigt för mig att jag får reda på detaljerna. För jag kan inte göra något med den här informationen så länge det är vagt. Så länge det är otydligt. För personen kanske kan tycka själv att det här är supertydligt. Men du avbryter allt mig. Och då kan det inte bli tydligare. Jo, det kan du faktiskt bli. Och så kan jag säga, jag förstår att det är tydligt för dig. För mig är det här otydligt. Och om personen börjar säga att de menar att du försöker manipulera dem, då behöver du verkligen, det är en röd flagga. För att du ställer klargörande frågor är inte manipulation. Ja, det är klart man kan missbruka det här också. Man kan ju använda sig, du kan ju inte ge dig detaljer, så du vet, om man börjar prata så, då kan det bli manipulativt. Men för att du ställer klargörande frågor för att förstå, då intentionen att förstå är aldrig manipulativt. Men en manipulatör kommer oftast att projicera att det är du som försöker manipulera den. För det kan låta sig med, kan du inte bara ta till vad jag säger? Fattar du att det är inget kul när du avbryter? Jo, men exakt, jag förstår. Och det är därför jag vill ha detaljerna. För att annars förstår jag inte vad du menar. Jag kan inte riktigt möta dig om du inte förklarar. För jag har ingen spontan uppfattning om att jag avbryter dig. Så vill du inte ha det. Och om de fortsätter så, då är en gränssättning rimligt. Vet du vad? Det här är inte okej. Okay. Du anklagar mig för något och kan inte berätta i detaljer vad du egentligen menar. You call it out. Så det är ett tecken. Sen har vi ett annat tecken, det klassiska, magkänsla. Om något känns off. Grejen med magkänsla. Många människor är bra på att ignorera den. Man rationaliserar istället, och undertecknad här också. Ibland, jag tycker jag har jobbat mycket med mig själv. Jag tycker att jag har blivit så bra på att lyssna med magkänsla. Och så upptäckte jag ibland att jag inte gör det. Så. Men det är många människor. Antingen ignorerar den. Eller tror att man måste lita fullt på den. Du måste inte välja. Antingen lita helt. För du vill inte lita blind på din magkänsla. Den kan vara baserad på en feltolkning. Men notera, det kan vara baserad på feltolkning. betyder inte att den är en feltolkning eller en rätt tolkning. Så istället för lita på eller förkasta, lyssna på din magkänsla. Så om någonting känns off i personens kommunikation, i någonting för sig, då kan det vara för att du faktiskt omedvetet snappat upp inkongruenser. Det vill säga att personen inte kommunicerar i helt i samma linje. Du kanske säger en sak, gör något annat till exempel. Eller som jag hade en i min uppväxt sa ibland så här: så där skulle jag aldrig göra, fast det var ett mönster hon gjorde. Så där skulle jag aldrig göra. Och kan man känna lite någonting off i den här kommunikationen. Aldrig göra, men hon gör det ganska ofta. Någonting off här. Ja, så att då är det exemplet är det uppenbart. Men om du får känna som att något är off, ta det som en signal på att bli vaksam och ta reda på mer information. Det gäller samma sak när man hör från politiker säga någonting. Inte bara från motsatta sidan, för det är alltid lätt att känna att allt är off. utan det är även på de du själv håller med. Media, människor, företag, chefer som kommunicerar på visst sätt. Om något känns off, lyssna på den. Inte lita helt, inte förkasta den, lyssna på den. Ta reda på mer. Och som sagt, om det är en person som försöker manipulera dig och du märker att den kommer aldrig ner. Eller en person kanske inte försöker manipulera, du vet inte. Men de håller sig vag och du mår dåligt av det helt på något sätt. Och det är återkommande, det tar det slut, det är projiceringar. Och det finns så mycket mer att säga om, det kanske kommer en del två på det här. För man kan verkligen specificera ner på typ av språkmönster som är värderande vag. Men det återkommer de här projiceringarna, etikettering, säger bara massa epitet om dig. Du är en rasist eller du är en idiot eller du är bara lat eller du är vänsterbliven, du är vad det nu kan vara. Och det återkommer och du får inte i detaljerna. Lämna relationen. Det enda relationen jag inte är beredd att lämna i mitt liv, det är två individer. Det är mina barn. De skulle jag aldrig lämna. De skulle jag aldrig bryta kontakten med. Även om de bröt kontakt med mig så skulle inte jag aktivt bryta. Jag skulle alltid finnas tillgänglig tillbaka. Men den enda individen jag inte gör undantag för. Eller inte, den enda individen jag gör undantag för. Så heter det. För den regeln. Det inkluderar familjemedlemmar, det inkluderar nära vänner, det inkluderar alla andra. Är jag villig att bryta kontakten med om det skulle vara destruktivt? Jag kommer inte leta efter det. Jag vill ju inte bryta. Men om det skulle vara destruktivt. Och det har jag gjort förut också. Bryter med släktingar, bryter med vänner. Och jag har varit med människor som bryter med mig. Det är en del av livet. Det kan vara bra att säga det. Att var beredd på när du gör självförsvars- eller klargörande frågor med någon som försöker manipulera dig. Så kommer de, som jag nämnde innan, projicera och anklaga dig för det de själva gör. Det är jättevanligt. Om man bryter medberoende till exempel. Jag har berättat tidigare i podden om det. När jag kickade ut min för detta inneboende efter att inte betalt hyra på 1,5 år. För jag var alldeles för snäll. Det var inte snällt, men ja, du fattar. Medberoende. När jag kickade ut honom så betedde han sig som en jäkla narcissist. Jag tror inte han är det, men han betedde sig i det läget som en narcissist. Han höll sig väldigt vag, anklagade mig för väldigt många saker. Han anklagade mig för att förstöra deras prylar, för det var några gemensamma grejer som hade gått sönder, som både de och jag hade använt. De anklagade att jag medvetet försökte förstöra grejer. När de flyttade ut så förstörde de min säng. De la räkskal bakom min spis. De var två stycken, jag tror det var han som gjorde det, de var ett par. Räkskal bakom min spis, och det var inte bara några få som kanske ett av misstag, det var en hel drös av räkskal. Nu upptäckte jag det i tid. Så det är vanligt att de anklagar dig för det de själva gör eller kommer göra. Och han skrev också, din förbannade narcissist, och att jag hade en alternativ psykologisk verklighet jag levde i som jag, ja, det var, och allt var mitt fel och så vidare. Projicering. Och en del människor visar det ansiktet först när du sätter gränser. Bra koll på. Var beredd på. Alla kommer inte göra det, såklart. Men en del kommer bete sig så. Så var beredd på det. Skitstormen kommer. Det är... För att de använder som en sista utväg. Försöker jag hålla det kvar. För är du en empatisk människa lätt, vilket flesta människor är, så är det lätt att falla in i, åh nej, jag vill inte vara en narcissist. Nej, jag vill inte vara någon som gör det här. Det vill jag inte att de ska tro om mig. Och så vidare, försöker man plisa. Men det är det som är fällan. Nu har jag pratat 46 minuter. Så att jag tänker att... eller kanske lite redigerat, så det är kanske lite fel när du lyssnar, kanske har gått mindre än 46. Ja, så det är samma. Så jag tänker, Per, jag försöker gaslighta här, men säg en annan tid vad det egentligen är. så jag hoppas det här avsnittet är gett dig värde. Och du får gärna skriva till mig. Du kan skriva på info@akademeta.com. Jag vet att info@ låter opersonligt, men det är bara jag som har den mailen. Så du kan skriva dit så kommer du till mig. Och om du har frågor, om du vill dela med dig någonting, så skriv gärna. Jag svarar så fort jag har möjlighet. Så. Kanske blir en del två. Om det blir nästa vecka eller om det blir någon annan gång vet jag inte. Och har du önskemål del 2 så får du gärna skriva. Eller om du har önskemål om avsnitt som jag gör här i podden, så kan du också bara skriva till mig. Men oavsett så önskar jag dig en underbar vecka. Så hörs vi igen en vecka. Ha det bäst.